Välkommen till en fantasystund, avsnitt 34. Idag ska jag börja läsa från en ny bok som heter Huset vid regnbågens slut. Den är skriven av Annika Rolfsdotter och den är utgiven av Cookies and Dragons förlag. Så då kör vi igång. Kapitel 1. Snablar också, muttrade Ella för sig själv och sparkade till en sten så att den for tvärs över gatan i en vid båge. Hon stod kvar och såg den studsa mot en gammal brevlåda med ett glatt ploing innan den ändrade riktning och slutligen landade framför fötterna på fru Dahl som kom marscherandes längs trottoaren. Som vanligt vevade den gamla damen energiskt med både armar och ben och såg sammanbiten ut. Med snörpt mun och ögonen fästa vid ett mål i fjärran som bara hon kunde se. Förmodligen hade hon fått reda på någon ovanligt intressant nyhet som krävde att få bli skvallrad om så fort som möjligt. Nu tvärstannade hon istället och gav upp ett gällt skrik när den lilla stenen oväntat störde hennes framfart. Hon satte armarna i sidorna och blängde strängt på den. Som om hon väntade sig att en ångefull skulle rulla sig i gruset och stammade be henne om ursäkt. Ella, som kände fru Dahl och hennes vassa tunga sedan länge, blev nästan förvånad när istället gjorde precis som så små gråstenar brukade göra. Det vill säga ingenting alls. Den bara låg där och skötte sig själv, inte alls intresserad av vad den ilskna damen kunde tänkas ha på hjärtat. Efter några sekunder vände sig fru Dahl mot Ella och plirade argt på henne bakom de små, tjocka glasögonen på nästippen. I vanliga fall hade Ella förmodligen bett om ursäkt och gjort ett försök att se djupt ångerfull ut. Men nu var hon själv på ett uruselt humör som bara blängde tillbaka under den röda luggen. Ett plötsligt anfall av trots fick henne till och med att drista sig till att räcka ut tungan mot den arga draken, som i sin tur verkade överväga att rusa över gatan och vände upp och ner på den oartiga ungen. Som tur var fick hon istället syn på en av grannfruarna längre ner på gatan, mindre sitt uppdrag och såg en chans att äntligen få delge någon annan sin stora nyhet, vilken den nu än var. Hon fnös ilsket mot snorungens håll, knyckte på nacken och satte full fart mot sitt nya mål istället. Ella drog en lättnadens suck. Hon hade tillräckligt med bekymmer som det var och hade verkligen inte tid att tampas med ilskna gamla damer också. Hon suckade igen, den här gången av besvikelse. Hennes mamma hade nyss berättat att det inte skulle bli något av med den sedan länge planerade resan till Spanien. Så vitt hon kunde minnas hade hon tillbringat alla somrar under sina 14-åriga liv där i mammas farmors hus. Den brokiga släkten brukade turas om att besöka det under årets alla årstider i utbyte mot att de skötte om den stora trädgården och tog tag i det mest akuta underhållet av huset. Ellas föräldrar brukade föredra att åka dit på sommaren för att komma undan det nyckfulla vädret hemma i Sverige. Och farbror Åke själv såg det som en smidig lösning på sina problem. Han var numera för gammal för allt det där men ville trots allt inte göra sig av med stället. Igår hade det ringt från vårdhemmet där han bott de senaste åren för att meddela att han gått bort. Han hade lekt levande charader med de andra gamlingarna, men mitt under en inlevelsefull imitation av en halt schimpans som spelade poker och förlorade hade han plötsligt bara segrat ner och gett upp andan. Bara så där. Nu skulle huset säljas fortare än kvickt och vinsten delas upp mellan arvingarna. Pang bom, så var hela Ellas sommarlov förstört. Ett litet stygn av dåligt samvete sa henne att hon kanske borde vara ledsen för farbror Åkes skull och inte stå här och sura. Tänk om han satt på något litet moln långt där uppe nu och såg hennes solkiga tankar. Hon hade faktiskt försökt att inte bara tänka på sig själv, men det var svårt. Hon hade bara träffat honom ett par gånger och mindes honom som gammal som gatan. Faktum var att han förmodligen varit jämngammal med dinosaurierna, men nu var han borta precis som det. När farbror Jens en stund senare samma kväll hade ringt och föreslagit att hon skulle komma och bo en betydande del av sommarlovet hos honom och hans familj hade hennes föräldrar nappat och svalt betet innan hon själv ens hunnit uttala ordet knäckebrödsmaskinsreparatör. Barn ska inte drälla omkring i stan på sommaren, hade de sagt när ämnet kommit upp igen under frukosten. Var tacksam för att du får komma ut på landet och få lite frisk luft, hade det fortsatt när hon försökte protestera. Var inte så tjurig, hade de uppmanat när hon himlat med ögonen och strax därefter stormat ut ur köket och vidare ut på gatan där den stackars stenen sedan råkat komma i vägen för hennes framfart. Tjurig var just hur hon kände sig. När hon var säker på att fru Dahl inte tänkte komma tillbaka följde hon trottoaren åt andra hållet tills hon kom till parken innan till bostadsområdet. Där slog hon ner sig på en bänk intill ett stort träd. Bladen hade precis slagit ut så att det var nyligen nakna grenarna nu såg ut att vara omgivna av ett ljusgrönt skimmer. Hon suckade igen. Det var uppenbart att det var slöseri med tid att tjata på föräldrarna. Det fattade ändå inte hur bottenlöst trist hon skulle få det. Hon andades in så djupt hon kunde, ända till tårna, och ansträngde sig för ännu en jättesuck. Hon kunde svära på att alla de små bladen på trädet vajade i vinddraget. Hon höll visst på att bli expert på det där. Hon kunde kanske söka sommarjobb på teatern istället, som förstesuckare. Dramatiskt. Vilket talang! Skulle alla vuxna utbrista och vara tokimponerade när hon i skenet från strålkastarna avfyrade den ena mästarsucken efter den andra, så att åskådarnas hår fladdrade och de fina damernas hattar flög av. Tanken på teaterkarriär och bilden hon målat upp i huvudet piggade upp henne något och hon fnissade för sig själv. Möjligen var teatervärlden inte redo för hennes stora talang riktigt än. Tills vidare var det trots allt kanske lika bra att passa på att öva på farbror Jens och tant Anna. De bodde i ett stort hus långt inne i skogen. Väl där var familjen det enda sällskapet man hade, det vill säga Ellas farbror, hans fru och deras tre odrägliga pojkar. Och så alla katter, hästar och hund som gick omkring och skräpade förstås. Adios, vita sandstränder, gulliga killar och glass i solen och ola, regniga dagar, gummistövlar och slämmiga skogssniglar liksom. Blä, sa hon och grimaserade åt en ekorre som nyfiket iakttog henne från ett annat träd en bit bort. Kapitel 2. Sommarlovet och dagen för avresan kom och Ella packades in i bilens baksäte med minst 200 resväskor. Åtminstone kändes det så när hon satt där på väg till järnvägsstationen. Omgiven av ett fängelse av regnkläder, extra tröjor och pappersnäsdukar som hennes mamma envisades med att hon skulle ha med sig. Trodde hon verkligen på fullt allvar att hon tänkte använda det där? Under hela bilresan tjatade hon dessutom om att Ella skulle se till att äta ordentligt, klä sig varmt så att hon inte blev förkyld och tacka ordentligt efter måltiderna. Svarade hon, samtidigt som hon tyst räknade till 171,5 för att hålla den växande irritationen i schack. Hon visste att hon bara ville väl, men ibland hade det väl lite lätt för att glömma att hon faktiskt inte var någon liten barnung längre. De hjälpte henne ombord på tåget med allt bagage, som om sanningen skulle fram bara bestod av en resväska, en bag, hennes ryggsäck med mobiltelefon, en bok, några ostmackor och ett äpple. Och så godis förstås. Hos kusina låg det knappast några affärer runt hörnet och på träden växte bara frukt. Så hon hade tjatat och tjatat tills hennes mamma till slut förstått att dotterns liv förmodligen hängde på en skör tråd som riskerade att brista om hon inte fick med sig minst 2 kilo sega nappar, kolaflaskor och gröna grodor som nödproviant ute i ödemarken. Och 4 chokladkakor, för att vara på säkra sidan så att säga. Mamma hade skakat uppgivet på huvudet och meddelat att det snart var hög tid att göra något åt det där sockerberoendet och att Ella förmodligen var den i särklass godisgalnaste människan hon någonsin träffat på. Det kunde hon säkert ha rätt i. Efter kramar och pussar och ytterligare förmaningar vinkade hon till slut till sina föräldrar genom det öppna fönstret. Det blev mindre och mindre, för att sen försvinna helt när tåget rullade ut från perrongen. Hennes farbror skulle komma och möta henne på slutstationen, men det var mer än 2 timmar tills dess och alltså en evighet under vilken hon kunde göra precis vad hon ville. Men smäll fick hon igen fönstret, plockade upp mobilen, satte sig till rätta med hörlurar i öronen och plockade upp en av chokladkakorna. Hon var den enda resenären i sin kupé, så efter en stunds tvekan krängde hon av sig gympaskorna och la upp fötterna på sätet mitt emot. Sämre kunde man definitivt ha det. Hon vickade på tårna i takt till musiken. Tänk om hon skulle leta upp en penna i ryggsäcken och klämma fast mellan stor och lång tån. Det skulle garanterat få dem att likna 2 små galna dirigenter. Hon fnissade tyst för sig själv, men avbröt sen i sina tankar av någon som rusade förbi utanför kupédörren i en sådan hastighet att hon inte ens hann se vad det var. Förbryllad plockade hon ur hörlurarna, reste sig och öppnade glasdörren. Utanför syntes ingen till. Gången var tom mot båda hållen, bortsett från en pappersboll som någon hade skrynklat ihop och slängt på den röda mattan som täckte golvet. När tåget krängde rullade den planlöst fram och tillbaka under ett av de stora fönstren som en förvirrad liten mus. Hon hade kunnat svära på att vad det än var som brusat förbi så var det grönt och ungefär en halv meter högt. En hund. Röda hund hade man hört talas om, men gröna hund. Dessutom borde den omöjligt hinna försvinna in i nästa vagn innan hon reste sig och kikade ut genom dörren. Inte ens i full fart och inte genom en stängd dörr. Hon rynkade pannan men bestämde sig till slut för att det förmodligen trots allt var den förvirrade lilla pappersmusen hon sett. Granar, små samhällen och en och annan liten sjö susade förbi utanför fönstret. Det tillsammans med tågets lätta krängningar och det monotona dunkandet från rälsen gjorde henne snart sömnig. Just som hon var på väg att somna, med huvudet lutat mot jackan som hon knycklat ihop och tryckte upp mot väggen i hörnet, hördes ett klickande ljud och hon ryckte till och var klarvaken. Nu såg hon något komma rusande förbi utanför dörren igen. Det var inte större än en storvuxen baby, men sprang även den här gången så fort att hon inte hann se vad det var. Nu var hon dock säker på att det inte hade varit en papperstuss. Kunde det trots allt ha varit en hund? Hon trodde det inte. Det hade rört sig på 2 ben och så vitt Ella visste så var det 2 hundar som kunde det. Såvida det inte var en cirkushund. Och dessutom råkade vara världsbäst i 100 meter sprint. Hade det varit en dröm? När det hände en tredje gång och varelsen saktade in för att hon skulle se honom, flinade och vinkade, fanns det inte längre några tvivel. Han var verklig. Med ett hysteriskt fnissande försvann han sen ur sikte. Var ända in i badbaljan var det där. Det hade nästan sett ut som ett troll. Eller som en liten tomte fast utan luva. Hon skakade på huvudet och plockade upp den sista chokladbiten från golvet. Den hade hon tappat i ren förskräckelse när den märkliga varelsen dykt upp. Hon såg det ostyriga och toviga grå håret och skägget framför sig. Den bruna huden i ansiktet och på att det bara armarna hade varit väderbiten och nästan liknat läder. Resten av den lilla kroppen hade varit täckt av gröna byxor och en liten väst som delvis hängde i trasor. Allt hade gått så fort, men hon hade definitivt sett det retsamma flinet som nästan klöv det lilla ansiktet i 2 delar under den stora näsan och de små, plirande ögonen. Hon reste sig och sköt glasdörren åt sidan. I den långa korridoren syntes inte heller den här gången något annat än den förvirrande lilla musen på golvet. Det enda som hördes var tågets dunkande mot rälsen. Prövande gick hon några meter åt vänster i den riktning varelsen hade försvunnit och kikade försiktigt in i nästa kupé. Där satt ett gammalt par som koncentrerat lutade sig över vad som såg ut att vara ett korsord. Villrådigt stod hon kvar några sekunder tills tåget utan förvarning krängde till och hon fick gripa tag i stången som löpte längs med väggen precis under fönstren för att inte trilla omkull. Samtidigt som hon kämpade för att återfå balansen hördes det hysteriska fnittrandet igen. Den här gången bakom ryggen på henne. Så fort hon kunde rusade hon tillbaka till kupén där hon stannade i dörröppningen och lät blicken svepa över det lilla rummet. Det tog bara några sekunder innan hon förstod vad som var fel. Hon drog efter andan. Ryggsäcken var borta. Den lilla fianten hade tagit allt hennes godis. Vad skulle hon göra nu? Ursinnigt vände hon sig om men hejdade sig sen. Hennes första tanke hade varit att hitta någon, konduktören kanske, som kunde hjälpa henne att ta fast tjuven. Men hur skulle det låta? Ursäkta, men jag tror att ett litet tomtetroll har stulit mitt godis. Han hade gröna byxor och var ungefär en halv meter hög. Knappast. Hon gick tillbaka in i kupén och sjönk ner på sätet. De vuxna skulle antagligen bara klappa henne överseende på huvudet och lite nedlåtande säga att det var förståeligt att hon var lite orolig över att resa ensam på det här viset. Bara tanken på godiset i väskan fick henne att gråta en skvätt. En timme senare var det mycket bedrövad Ella som anlände till stationen där farbror Jens glatt stod och vinkade. Han såg ännu galnare ut än hon mindes honom. Med yvigt hår som lyste halmgult i solen och det glada ansiktet som var fräknigt precis som Ellas brukade bli på sommaren. Han var klädd i en beige skrynklig kavaj med en röd näsduk slarvigt nedstoppad i bröstfickan. När han viftade med armarna för att vara säker på att hon sett honom såg han mest ut som en fågelskrämma som rymt från närmsta åker. Han rusade ombord på tåget så fort det stod stilla och hon såg honom stöta emot karmen på kupédörren så att de små runda glasögonen hamnade på sniskan. Han rättade hastigt till dem innan han stegade vidare in och lyfte upp henne i luften så att hon höll på att tappa andan. Äntligen är du här, vår lilla prinsessa. Du anar inte vad vi har längtat efter dig. Han släppte ner henne igen med en duns så att hon höll på att ramla baklänges tillbaka ner på sätet. Tog upp hennes väskor och satte av ut i korridoren. Över axeln så sa han glatt: häng med här prinsessan så åker vi hem till slottet. Ella suckade och insåg att det förmodligen var bäst att inte ens för en sekund förlora sin excentriske farbror ur sikte. Risken fanns att han alldeles glömde bort vad han gjorde där och åkte hem igen utan henne. Det här såg ut att bli en mycket lång sommar. Ja, det här var de två första kapitlen i boken som heter Huset vid regnbågens slut som är skriven av Annika Rolfsdotter. Och den är utgiven av Cookies and Dragons. Vill man spana in författaren så heter hon Annika Rolfsdotter på Instagram. Vill passa på att säga tack till författaren för att jag fick läsa ur hennes bok. Och även tack till dig som har lyssnat. Vill du att jag ska läsa in någonting som du har skrivit, ta kontakt med mig på Instagram @enfantasystund. Men nu säger jag tack för den här stunden.